Hallå, hej, hej, hej.
Har ni haft Johnny här? Johnny Ekström?
Nej.
Och det har vi faktiskt börjat spetsa in oss på också.
Ja, det finns. Vi har rätt många nu.
Hörde att Johnny var i, han var i New York för 2-3 månader sedan.
Nej, var det då?
Och det här med Marinella. Och så var hon på hotellrummet och så sa Marinella, hans fru, till honom, kan inte du köpa ett vatten? Det är så dyrt här i de här kylskåpen. Köp lite mer vatten. Gick han ju ut, han var jättejetlägar. Så gick han ut på gatan, höll påkörd av en taxi. Och taxin, han bara skrek på honom, vad fan? Did you come here to die, skrek jag. Utan Johnny sa då, no, I came yesterday. Nej, så dålig.
Välkomna till BB-podd på GT.se som ändå är någonstans konstant i ett annat ganska svajigt samhälle.
Mm. Det är väl skönt att vi liksom bara rullar på som att ingenting har hänt. Jag tycker det är skitskönt att sätta sig här nere med mikrofonen och prata och liksom bara gå in i någon sorts blåvit bubbla där vi stänger ut omvärlden.
Speciellt om man får sitta med gamla hjältar och snacka om när man var barn typ.
Man blir ju lite nostalgisk. Man blir jävulst nostalgisk.
Svårt att säga emot dig i detta fallet, Patrik.
Innan du fortsätter så vill jag bara säga att vi är sponsrade av Jays Headphones.
Som gör helt grymma lurar och högtalare. Och om du använder koden BBPOD2020 på jaysheadphones.com så får du faktiskt hela 30% rabatt på hela ditt köp där, på hela sortimentet, och det är faktiskt skitbra.
När jag vaknade i morse, tog upp min telefon, loggade in på Twitter och kollade vad England hade pushat ut för senaste tweet, så blev jag faktiskt riktigt lycklig.
Ja, men det är ju tuffa tider nu. Det råder ju ingen som helst tveksamheter om det. Det kommer nyheter varje dag som inte är av de positiva slagen, så även rörande IFK Göteborg. Men det som är jäkligt kul att se, det är att supportrarna sluter upp och gör vad man kan för att stötta föreningen. Och det som supporterklubben England har gjort, det är att man har lanserat en kampanj där man ska få så många som möjligt att bli medlemmar i IFK Göteborg. Vilket vi tycker är helt fantastiskt och jäkligt bra. Och man har slagit medlemsrekord, och när man hör detta så är vi säkerligen förbi den siffran på 8000 som var medlemmar som var målet. Och vi gasar vidare mot att bli 10 000 medlemmar i IFK Göteborg. Det ger både pengar till klubben och det ger en enighet. Och det är bra på alla sätt.
Och framförallt så är det ett starkare IFK Göteborg. Och det är någonting som vi behöver fram mot hösten.
Så är ni inte medlemmar i IFK Göteborg, bli det. Det blir man på hemsidan ifkgoteborg.se. Om ni redan är medlemmar, gå in i Blåvitt-shoppen på nätet eller fysiskt och köp en halsduk. Ge bort till någon som ni tycker om.
Nu tycker jag det är läge att vi tar in veckans gäst, Hannes.
Han är Sveriges mest framgångsrika fotbollsmålvakt genom tiderna. När jag själv vaktade målet i Onsala BK:s pojklag back in the days, tjatade jag hål i huvudet på mamma och pappa för att få ett par rödblåvita Ullsport målvaktshandskar. Det är hans fel. När IFK Göteborg krossade Barcelona och Manchester United på 90-talet var han den sista utposten. Och VM 94 ska vi inte ens prata om. Välkommen till BB-podd, Thomas Ravelli. Hey boy, get your rocks off, move boy. We put the clock on
you boy. You can't miss my friend, you get knocked down, get up again. Tack så mycket.
Du har en ganska annorlunda kommunikationsstil, Thomas.
Har jag?
Ja, för att när jag då skulle påminna dig om dagens poddavsnitt så svarade du mig genom att bara skicka tillbaka en YouTube-länk på ett komikersketch.
Ja!
Vad tänkte du där?
Nej, men det är bara för att jag ska visa att jag är på gott humör. Och...
ett tydligt ja.
Ja, att jag är på banan.
Ja,
är men jag gillar det här. Alltså, det är ju den här buktalaren, vad heter han nu igen? Står stilla, amerikanen, som är fantastiskt duktig på... Ja.
Han gör bland annat Ahmed the Dead Terrorist, ja, och så vidare.
I kill you. Nej, men jag skickar tillbaka till dig. Men nej, du vet ju att jag är vaken i alla fall.
Det är jättebra. Det här är ju andra gången vi ses. Vi sågs ju för 6 år sedan och då gjorde vi en tv-intervju tillsammans. Ja. Jag kommer ihåg att du då var aktuell för Mästarnas mästare. Och under tiden vi spelade in det här, ja, då vet du om att du har vunnit, ja, Mästarnas mästare. Men du sa ingenting. Var det jävligt svårt att gå och hålla på det?
Nej, jag tyckte inte det var så svårt. Men jag kommer ihåg, vi var nere i Lund. Olof Lund i Lund. Vi var där nere, Martin Dahlin och Tommy Svensson och jag. Då satt vi efter någon grej där och partade till det. Och Olof Lund, han bara hetsade mig. Du vann alltihopa, sa han. Och twittrade om det också. Och jag sitter där, vet han om det här, tänkte jag.
Han är den jäveln, han kan ha koll på saker.
Ja, men sen fick han då gå ut och med en dementi sedan. Att nej, det stämmer inte att han vann det där.
Utan, vad sur han måste bli då när det väl kom fram att du också gjorde
ja,
det.
Ja. Så att,
Är det dags för 55 questions som inte är 55 med Thomas Ravelli?
Jag gjorde en specialanpassad Thomas Ravelli snabbfrågor intro-variant här.
Ja, kör.
Den vill vi ha. Eller?
Ja, ge mig den nu.
Ja. Fullständigt namn.
Thomas Ravelli har bara ett namn.
Längd.
1,86 hoppas jag att jag fortfarande är.
För idag skulle jag nästan säga att det är kort för en målvakt.
Väldigt kort. Men faktum är att när jag kom fram så var jag lång. Det var ju många målvakter som var 1,80-1,82.
Snacket gick inte alls om att du var för kort.
Nej.
Vi har ju Isak Pettersson i Norrköping som är en jätteduktig målvakt, men tyvärr för kort.
Han är 82 tror jag bara, eller 80. Han är kortare än jag.
Bor?
I Mölnlycke.
Jobbar som?
Egen företagare med ett eget klädmärke som heter Ravelli som säljs till idrottsföreningar och skolklasser. Sen har jag jobbat som föreläsare, konferensier sen jag slutade med fotbollen. Så att...
Om du hade slutat med fotbollen idag...
Ja.
Så hade du haft möjlighet att dra dig tillbaka på obestämd tid så att säga. Är det någonting som man, du som var bland de bästa i världen på din tid, ja, du förstår frågan.
Ja.
Är det något man tänker på? Liksom, idag räcker det att ha en halvdassig karriär i Holland så är man set for life. Det är ju inte rättvist.
Nej, men det säger ju alla generationer. Den generationen som var före mig... Även den generationen jag tillhörde. Jag fick ju vara med sedan jag var 40 nästan. Så jag var ju med igen när man fick lite mer betalt i slutet där.
Vad heter det? Får jag fråga dig då? För att nu har det gått över 20 år sedan du höll stolparna i Göteborg. Minns du vad du hade för lön i slutet?
Du, jag kan säga vad jag hade i början.
Ja.
Jag skrev på för IFK Göteborg. Jag kom ju från Östers IF 1989, januari 89, började spela i Blåvitt.
Hur gammal är du här?
Då är jag 29.
Ja.
Och då får jag en lön på 15 000 i månaden. Och då ska då 4 995 kronor gå till hyra. Så att det var inte så fett. Däremot så hade man ju matchpremier, men det var ju inte så mycket betalt det heller. Va? Men det var inte så mycket betalt på den tiden. Sen i slutet så man låg kanske på mellan 40-45 000 kanske i månaden.
Vilket på den tiden får vi anses som...
Ja, det var relativt hyfsat var det. Men det är klart att Blåvitt var inte det laget som betalade de högsta lönerna på den tiden.
Om vi ska börja jobba oss in mot fotbollsplanen då. Ditt bästa trash talk?
Mitt bästa... Jag har faktiskt tänkt på det lite grann. Alltså, men jag kommer ihåg att vi spelade mot Degerfors. Och då hade de ju en kille som heter Mål... Han kallas för Målotto.
Jajamän.
Ja,
ljushårig
barsch, typ. Ja. Och jag döpte om honom till Fetotto under matchen. Och han blev ju skogstokig på mig. Och han har ju inte glömt detta än. När jag träffar honom så skrattar vi ju åt situationen. Men han är nog lite sur för mig, på mig fortfarande för det. Men han var ju målkung, han gjorde mycket mål, men jag tyckte han var lite halvpluffsig där.
Men du hade väl någon sorts psycho-aura när du stod i mål? Det här som man kanske saknar ofta bland svenska målvakter. Lite Oliver Kahn, det här galen, shit.
Ja, Peter Schmeichel, han och jag var ju väldigt lika. Och jag har ju pratat med Peter och Kasper också nu. Jag träffade dem för något år sedan på en idrottsskala, eller fotbollsskalan i Danmark. Och så frågar jag ju Kasper, men vad är det med? Varför är du inte som pappa? Pappa var ju galen, han skrek gapa som en bandhund och alla. Nej, det går inte längre, sa han. För skulle jag göra detta så skulle jag kanske få sparken. Och folk skulle sluta att spela i laget för att jag själv och gapa så. Men hur löser du det här då? Jo, jag har någon jag snackar med efter matcherna. men inte stackars. Jag tror ju också att hade jag haft den tanken och kunna lägga band på just den här värsta aggressiviteten som man kunde visa ibland, då tror jag att jag hade blivit en bättre målvakt.
Alltså, du kom ju ändå en bra bit.
Ja, men jag blev ju bara tvåa i världen. Ja. Och trea något då, va? Så att jag kanske hade blivit bäst istället. Då.
Vem är den bästa du har spelat med?
Ja, det är klart att jag säger ju alltid Stefan Pettersson i Blåvitt. Eftersom han gjorde sina medspelare så otroligt bra. Brolin i landslaget var ju också fantastisk. Han lyste ju en kort period. Tyvärr blev han ju skadad hösten 94 och kom aldrig tillbaka riktigt igen. Men under 1-2 år var han ju en otroligt duktig fotbollsspelare.
Stefan Pettersson är väl sån som kanske glöms bort av historien?
Ja.
Eftersom han inte hade landslags.
Nej, han lyckades aldrig. Jeppe Blomqvist var likadant. De lyckades aldrig 100% i landslaget. Varken Stefan eller Jeppe. Däremot så var de ju fantastiska i klubblaget.
Och då blir ju nästa fråga såklart vem den bästa du har mött är.
Ja, alltså man har ju mött många duktiga fotbollsspelare, men den jag hade störst problem med, det var ju Marco van Basten när vi 92 var med i Champions League första gången med Blåvitt och åkte ner till Milan och skulle möta dem med de tre flygande holländarna och vi får stryk med 4-0 och Marco van Basten gör alla fyra målen och jag gör väl jag kunde ju ha tagit något, ett eller två skott tycker jag, var ju på två av bollarna, men han gör fyra mål på mig. Det är väl enda gången jag mötte honom. Men sen ville jag ju byta matchtröja med han efter matchen. Och då säger han att nej, det går inte. Domaren ska ha den. Så. Det var en holländsk domare. Så. Redan paxat tröjan. Alltså. Det var ju synd.
Vad är det absolut konstigaste du har varit med om i samband med en match? Eller en träning för den delen?
Alltså, konstigaste. Nej, men vi spelar mot Turkiet borta, kan det ha varit 96-97 när de, alltså där, när man kommer ner dit och kommer ner på måndagen och sen ska vi ha träning på tisdagen och då skickar de iväg oss 2,5 timme till en lerplan, alltså det var ju ingen gräs utan...
Ja, du fick inte spela på matcharena liksom.
Nej, och gör allt för att vi ska bli irriterade och tappa fokus då. Och sen på matchen så går ju strömmen i halvlek i 35-40 minuter så att man ska, vi fick stryk 2-1 den matchen, kommer ihåg, så att just de bitarna där man försöker få laget ur balans tycker jag, det har väl hänt några gånger.
Vad skulle du säga är den absolut viktigaste händelsen i din fotbollskarriär?
Ja, det är nog faktiskt min debut 1976 i UEFA-kuppen mot Hibernians med Östers IF. Där jag precis 17 år fyllda får chansen att stå i returen.
Hibernian från Skottland, ja. Inget dussinlag på den här tiden.
Nej, de var väldigt duktiga. Vi hade ju spelat mot dem borta med 2-0 och då satt jag på bänken, vet jag. Då stod Göran Hagberg och sen hemmamatchen, jag fick stryk med 2-0. Sen hemmamatchen skulle jag också sitta på bänken och då var Göran Hagberg, förstemålvakten, avstängd. Så Bengt Åke Karlsson, Bäckis kallad, skulle stå. Och Bäckis, han har ju spelat i Blåvitt. Han spelade i Blåvitt 78 och sen var han i Frölunda och så bröt han benet så han var tvungen att sluta. Men Bäckis skulle stå och då kom jag upp till matchen 1:45 före matchen och vem möter jag då? Jo, våran tränare Gunnar Nordahl. Och ni som är unga, ni som inte vet vem Gunnar Nordahl var, han var alltså större än Zlatan i Italien. Alltså, han vann skytteligan 3 år på raken. Kallades Il Bisone och han var ju med i de här Grenoli, den här fantastiska kedjan.
Grenoli är alltså inte bara en gammal krog i Göteborg.
Nej. Det hette så av en anledning.
Ja, precis. Gunnar Gren, han är i Göteborg och Nisse Lidholm från Valdemarsvik och sen var det ju då från Hönnefors Gunnar Nordahl, min tränare. Han kommer fram till mig och säger, du ska stå, sa han. Va? Skojar du med mig? Nej, du ska stå, sa han. Jag hade inga skor med mig. Jag hade inga fotbollsskor med mig.
Synd.
Alltså, så jag fick låna ett par dojor utav P.O. Bild. Han var ju mittback i höst. Han storlek 47 i skor.
Andreas Bild finns det.
Ja, det är hans pojk. Fredrik Bild också.
Detta är alltså innan tvn fanns.
Ja. Nej. Ja, men jag måste ändå backa. Du ska sitta på bänken i tanken. Ja. Och du har inte med dig skor.
Nej, alltså nej. Jag vet inte. Jag har för mig att jag inte hade med mig skor. Alltså skruvdobbar. Jag hade ju vanliga dojor för det var ju regnigt ute. Det var
ju just dåligt. Den typen av grej fick ju Abdul Razak sparkad från IFK Göteborg förut. Om man ska dra lite krasst.
Att han hängde dojor med sig?
Han tog inte med sig skor när han blev bänkad. Jag vet inte om vi har sagt i podden. Fick vi lite kuriosa här. Men så var det, och det var där det rann över.
Typiskt statement
som är dumt av Abdul.
Men det var inte så att du var arg och inte tog med dig.
Nej, jag var ju tack, herregud.
Han gjorde en Thomas Ravelli. Fortsätt din story.
Och handskar fanns det ju inte heller på den tiden. Så att, alltså jag kommer ihåg, jag var så nervös. Jag hade en finne i pannan som jag tryckte så det började blöda i pannan, kommer jag ihåg. Alltså det såna grejer. Och så nervös jag var. Och så,
17 år.
Ja, precis, fyllda 17 år.
Nej, det fanns inte målvakthandskar.
Nej, så att man hade såna här gröna tyghandskar som man hade i trädgården, för det var regnigt ute. Då fick man lite bättre grepp på bollen. Så de kallas för Peter Bonetti-handskar efter den engelska landslagsmålvakt. För han började med dem. Och sen hade jag P.O. Bildsko och sen hade någon svarta kläder på mig. Och så sprang jag ut på planen, så ut som en blandning av Musse Pigg och Janne Långben, alltså. Vi låg alltså under med 2-0 första matchen. Vi vinner med 4-1 och går vidare. Och efter den där matchen, då börjar ju då juniorlandslag och pojklandslag och sånt där få upp ögonen för mig.
Men fan, var det där nere i Växjö liksom?
Nej, men just den känslan när man går ut på en fotbollsplan, du har ingenting att förlora. Jag väger 73 kilo kanske, 1,86 lång. Bara, jag hade blåst, så jag hade blåst av planen. Världen spänns, ska ut och plocka varenda inlägg. Ingen som fattar, ingen som har sett mig spela på den nivån tidigare, även om jag spelat i B-laget 75. Mot Gais faktiskt, där gjorde jag min debut på elitnivå. B-laget på Valhalla på konstgräset. Vi vinner med 3-0. Där gjorde jag min debut. Men 76, den matchen, då, som jag sa innan, så började ju då de här förbundskaptenerna i Smålandslaget och så vidare få upp ögonen för mig. Och där tror jag, som ung har du egentligen, får du bara en chans att göra bra ifrån dig. Ingen har sett dig tidigare. Och sen går du ut och ska du spela en match. Och gör du inte bra ifrån dig där, så får du oftast inte fler chanser. Och där skiljs agnarna från vetet, känns det som. Och jag hade ju turen att göra en jättebra match.
Om man tittar liksom bara, för Öster smäller inte superhögt nu för folk som tittar i tabeller och sånt där. Hur bra var Öster vid den här tiden?
Ja, Öster på 70-talet, vi vann ju 78 SM-guld, men på 70-talet så låg de tvåa, trea hela tiden. Spelade en oerhört offensiv fotboll. De hade en kille som heter Jan Lildamar Mattsson som vann skytteligan 3 år på raken. Sen gjorde han ju ett år, så gjorde han 34 mål.
Och efter du började stå?
Ja, 78 var jag ju med. Då fick man inte sitta på bänken. Man hade ju bara en målvakt. Men jag var med i truppen. Så det egentligen skulle jag ju räkna med att jag tog ett SM-guld då också. Då har jag tagit 9 SM-guld. Men man fick bara 12 eller 13 spelare fick bara SM-guld.
80 och 81 gick det bra?
Ja, 80-81 så hade vi ett jättebra lag. Och då vann vi ju SM-guld också. Och sen... Ja, 82, 83, sådär. Men sen spelade vi ju, jag tror det var 85, då spelade vi faktiskt final mot IFK Göteborg. Eller det var semifinal, det var ju på den tiden när det inte var rak serie.
Ja, just det, slutspel som
slutspel då. Så att,
ska vi ta oss till IFK Göteborg då? Som den här podden ändå har en viss förkärlek.
Alla österlyssnare stänger av nu.
Ja, nej.
Hur kommer det sig att du hamnar i Blåvitt överhuvudtaget?
Den historien är fantastisk faktiskt. För min tvillingbror Andreas gick från Öster till Blåvitt 1988. Och egentligen skulle vi köpa 2 spelare. En målvakt och en mittback. Bröderna Ravelli. Men det gick inte. För styrelsen sa, nej, det går inte att ha dem här. De är helt galna, de här 2 gubbarna. Så
det räcker med
en.
För Roger Gustafsson, som han var ju med på den tiden, så sa, vi köper de 2. Nej, det sa styrelsen, nej, går inte så här. Det säger någon ena, är det inte bättre vi köper en lugne av dem då? Vi kan köpa en lugne. Så köper de Andreas. Och så blir Erik Torsvett proffs i Tottenham. Och då ringer Andreas mig på hösten, för då åker vi ur med Östers IF i Allsvenskan. Och då tänker jag, nu är min karriär slut. Nu får jag satsa på jobbet och göra någonting annat.
Vad jobbade du med då?
Då jobbade jag som säljare på ett företag där jag åkte runt till industrin, bland annat pappersbruk och kärnkraftverk och liknande, och sålde produkter till deras likströmsdrifter och generatorer och sånt. Så att det var ett väldigt invecklat jobb, men jag jobbade ju, alltså vi tränade 4 pass i veckan, onsdagar var man ledig och då var man ute och reste och sålde. Och samtidigt spelade man i landslaget och i Allsvenskan, så att det är upp 7 på morgonen och sen hem 7:30 på kvällen.
Och då har du 2 SM-guld i bältet redan?
Ja, för tusan.
Kan du föreställa dig Tom Amos åka runt till företag och sälja teknikprodukter?
Han har inga SM-guld.
Men du har ju också det här, så när Laban var tränare eller förbundskapten i landslaget, så det var det ju alltid så att vi skulle åka ut och göra ett studiebesök. Vi samlas ner i Malmö, kommer jag ihåg, en någon landskamp. Och sen...
Lars Laban, inte spöket då alltså?
Nej, Lars Laban. Ja. Alltså. Ja, då skulle vi göra studiebesök. Vet du vad vi åkte? Vi åkte till Findus. Och skulle kolla på hur de tillverkar ärtor och liknande. Och hur man förpackar. Hela landslaget åkte ut på ett studiebesök. Jag skulle vilja se dagens landslag åka ut på studiebesök. Hur folk har det och jobbar. Men då köpte de Andreas. Och han spelade 88. Och så ringde Andreas mig på hösten 88 och frågade: du, Wernersson kommer nog ringa till dig och fråga om du vill spela i Blåvitsan. Va? Sa jag. Och jag satt ju där på nåla, kom han och ringa eller kom han inte och ringa mig? Och så ringer Thomas Werner som är mig på jobbet och så frågar han mig: du, vill du spela i Blåvitt, sa han. Ja, sa jag, när ska jag komma? Så jag sa, det var ju inte snack om pengar eller någonting. Jag ville ju bara alltså, komma till en stor klubb som Blåvitt var på den tiden. Och sen var ju förhandlingarna stenhårda. Jag kommer ihåg, de var ju mellan där Gislaved som är mellan Växjö och Göteborg och förhandlade Stig Svensson. Stig Svensson höll på att gå ut och så vidare. Sen köpte de mig, tror jag, för 1 850 000 kronor som gick direkt till Öster. Och på den tiden fick man ju inga övergångssummor eller någonting. Så att då... Därför gick jag till Blåvitt. Jag ville ju, alltså jag älskar ju Blåvitt, även om jag spelade i Öster på den tiden. Jag kom 82. Då spelade vi mot Östtyskland, tror jag, i Halmstad. Och samtidigt spelade Blåvitt finalen, tror jag. Och man lyssnade på radion och bara stod och höll tummarna för Blåvitt på den tiden.
Jag älskar tanken på att man möts på halva vägen och förhandlar.
Ja,
det är något väldigt fint och något väldigt så här 80-tal över det.
Ja. Nej, men alltså jag har ju nog alltid känt någonting för Blå, även när jag spelade just. Vi hade ju väldigt tuffa matcher mot Blåvitt med Öst i början av 80-talet med Svennis och sen Bosse Johansson hos oss. Va? Det var ju 2 olika spelsystem och hela den här biten, så att vi hade ju jättetuffa matcher mot Blåvitt, men på något sätt så tyckte man ändå om klubben och alla spelarna som spelade.
Men sen så kom du till föreningen som du har sett upp till så många gånger, ja, eller så många år. Minns du din första match?
Ja, den var väl inte så himla rolig. Vi spelade mot, i Allsvenskan, vi spelade mot Norrköping borta och fick stryk med 6-0, tror jag det var.
Är det inte alltid så?
Jo,
första matchen var skit och sen gick det bra.
Jag tog bollen, gjorde 2 eller 3 mål på mig den matchen. Alltså, jag har ju haft några sådana matcher där allting går in. Även om man inte gör, alltså i vanliga fall känns det som man som målis gör en riktig tavla. Man tappar in bollen eller man gör riktiga felbedömningar. Men om många sådana här matcher jag har spelat, AIK borta något år också, 96-97, fick stå med 6-0. Allting går in. Men det kvittar vad du gör. Alltså, vissa matcher har man haft på det viset. Men den matchen, den första matchen 89, alla trodde vi skulle åka ut. 6-0 första matchen.
Fick du ta extra mycket stryk då som målvakt? Eller?
Nej, det är klart att självförtroendet var vi inte på topp efter den matchen. Och vi är ju många unga spelare som var med. Många hade slutat, vad heter han, Tommy Holmgren hade slutat, Rolle hade slutat, vad heter han, Zetterlund, Lasse hade slutat, Andreas hade slutat. Så det var ju jättemånga unga spelare. Och Roger var ny tränare, ingen som trodde på honom heller i 89, att han kom från ungdomsverksamheten. Men
ni räddade ju ändå upp den säsongen.
Ja, vi vann ju alltihopa sen. Alltså, andra matchen vi spelade, då spelade vi mot AIK hemma, vinner med 5-0. Och där vänder ju alltihopa igen. Så att det där är ju, jag förstår mig inte på fotbollen ibland. Alltså.
Har du något speciellt minne från den här säsongen som man kan liksom plocka fram som det var här det hände i den säsongen?
Det är så länge sedan egentligen. Alltså att, nej men jag tror ju att vi var så många, det var så många unga spelare som inte hade det här förstörda psyket som vi äldre människor har. Alltså att de ser inte problemen utan de går ut och spelar matchen och säger, de har inte den här förutsättningen eller förutfattade meningen att man spelar man mot Halmstad, BK borta så får vi stryk för det vinner vi ju aldrig, vi gör inte en bra match. Utan de här killarna går in och så är de så oförstörda att de kan få stryk med 6-0, nästa match vinner de med 5-0. Så att jag tror att det har mycket med den här ungdomliga oförstörbarheten som finns hos dem, att man inte ser problemen utan man ser bara möjligheterna.
Men du är i Blåvitt i nästan 10 år.
Ja.
Du tar 6 SM-guld med Blåvitt och 8 totalt då med de här från
8,5.
Öster. Som är svensk rekord ska vi också säga. Jag tänkte säga det är inte många som har det, men det är ingen som har det då.
Nej. Folk drömmer ju om SM-guld. Ja. Det är som sin
största. Jag tror Ölme har 7, va? Mm. Och sen tror jag det är några Bosse Larsson om där nere också i Malmö har rätt många SM-guld också. Men jag tror det kommer aldrig. Jag tror de spelarna som är så duktiga sticker ju direkt.
Precis, det känns inte som att du kommer bli slagen.
Det blir nog svårt att ett lag kan vara så överlägset under så lång period som Blåvitt var på 90-talet.
Men istället för att försöka bena upp varje år, för det blir svårt tror jag att hitta. Men kan du inte...
Då vann vi.
Kan du inte ge oss några top moments från den här tiden i Blåvita tröjan så att säga?
Oj, oj, oj. Alltså det konstiga är ju egentligen med mig att det är ganska suddigt alltihopa där. Man har så mycket framgång som vi hade på den tiden. Alltså att det var bara egentligen att ställa ut skorna så vann vi. För vi var så duktiga. Men framförallt var det ju så att träningarna var viktigare nästan än matcherna. Och jag kommer ju alltid ihåg, vi var ju alltid på träningsläger uppe i Dalarna, i Leksand. Och där hade vi ju alltid en turnering så att säga under hela veckan. Man spelade 2 mål, liten plan. Och den som hade flest segrar skulle få 500 kronor i slutet av veckan.
Ja, internt i laget.
Ja, det hade ju Roger sagt upp då. Att den spelaren som, man delar ju alltid upp olika lag i slutet och så vidare. Och det var ju viktigt. Jag kämpade ju alltid så att jag skulle få de här 500 kronorna för det var väldigt viktigt alltså.
Så Thomas, han har vunnit VM-brons och han har spelat i Champions League med Blåvitt och han har 8 SM-guld. Men det absolut största ögonblicket är att han vinner en träningsturnering i Dalarna internt, får 500 kronor i cash så han kan köpa...
Nej, men det viktiga alltså, för oss, jag tror det var så mycket hos oss alla de här som spelade då under den perioden att vi var såna vinnarskallar. Vi ville ju vinna allt hela tiden. Om vi då kommer ihåg att spela bowling en gång, jag och Stefan Lindqvist som tyvärr inte finns hos oss längre. Min absolut bästa vän under många år. Vi spelade bowling och den skulle vi också vinna. Och det gjorde vi förstås. Vi var inte bäst, men vi skulle vinna. Hela tiden den här vinnarinstinkten samt att vi hela tiden kämpade för varann. Den här klubbkänslan som fanns på 90-talet, det går inte att plocka fram det i dagens samhälle längre. Alltså.
Om vi ska lära våra kanske yngre lyssnare som inte varit med på den tiden då, hur bra var IFK Göteborg under de här åren?
Ja, alltså vinner man 4 SM-guld på raken och sen helt plötsligt 97 kommer tvåa och folk är vansinniga på oss för att vi är för dåliga. Att de kraven som vi hade på oss då hela tiden att vinna och komma först.
Om man kikar lite i Europaspel och sådär då?
Ja, Champions League 94-95 där vi tror att vi ska vinna alltihopa.
Det är liksom inställningen, vi ska vinna Champions.
Nej, men det är klart, alltså, vi spelar mot lag som Manchester United och spela ut dem och Barcelona och spela 1-1 mot Barcelona borta på Nou Camp och de är nöjda.
Men du måste ha några minnen från kryss mot Barcelona på Nou Camp liksom. Någonting finns det där?
Nej.
Det är blankt.
Nej, men alltså, de här matcherna går in i sig själv på sätt och vis. Alltså, jag har ju gamla videoband hemma där jag tittar, där man gör avgörande räddningar och så vidare. Va? Men specifikt, en grej som jag kommer ihåg väldigt väl, det är ju en tragisk händelse egentligen. Det är ju under 94, dagen efter Estonia-katastrofen, ska vi spela mot Barcelona. Och det där etsar sig fast på ett annat sätt än just de här vinsterna. Vi skulle ju egentligen inte ha spelat matchen, men ändå spelar vi matchen och så vinner vi med 2-1. Och man känner absolut ingen glädje efter matchen, utan man förstår inte riktigt vad som har hänt. Utan sådana saker etsar sig fast på ett mycket, mycket större sätt än just de här vinsterna som går in i sig självt på sätt och vis. Hade man haft det som, jag vann ju århundradets eller tidernas idrottsögonblick på idrottsskalan 2001. Och så tänker man, varför i herrans namn vann jag detta? Eller varför vann vi detta i landslaget för den här straffräddningen? Mm. Och då kommer man fram till, jag kommer fram till att det är tack vare att det är ju en specifik händelse. Mm. Tittar du på Björn Borg, Ingmar Stenmark, Ingmar Johansson kom tvåa tror jag det året. Han hade ju också en specifik händelse när han vinner mot Floyd Patterson och blir tungviktsmästare.
Men detta är världens största sport.
Det är fotboll eller boxning?
Fotboll, det får man inte, glömma. Liksom.
Nej, men alltså, jag tror ju, hade vi vunnit, hade jag vunnit ett SM-guld, då hade jag ju sagt direkt det. Då har jag ju minnen till allt. Jag har vunnit 8.
Men det är det jag tänker på så här, att du har ju så jävla mycket segrar och så mycket framgång i ryggsäcken. Så blir man dålig på att liksom uppskatta segrarna när man har så mycket, när man är så van vid att vinna
då,
hela tiden?
Då gjorde man det. Nu är jag ju så oerhört tacksam att min karriär gått dit den har gått. För att när du är elitidrottsman, då tänker du väldigt, alltså du vinner match, ha, gå ut och ta några pilsner, jätteroligt, nästa match, nästa uppgift, jag måste utveckla, jag måste bli bättre, jag måste hålla min konkurrent bakom mig hela tiden. Du är, alltså jag under den här perioden när jag spelade fotboll, så levde jag under en stress, alltså hela tiden, alltså när, hjärnan var ju alltid på fotbollsplanen. Den var alltid någonstans annars än hemma. Jag fokuserade hela tiden på vad kan jag göra för att bli bättre. Och hela tiden, alltså det är ju jättejobbigt.
Det är någon sorts ständigt pågående psykos.
Ja, alltså, så är det. För mig var det ju så att, du vet jag, 2 dagar före en fotbollsmatch, vi spelade i Allsvenskan, en match mot Halmstad BK hemma. Jag gick in i mig själv. 2 dagar före matchen så var jag på fotbollsplanen. Och matchdagen framförallt, det gick inte att prata med mig. Då var jag ju inne i mig själv fullkomligt. Alltså, så att det där är ju ingen dans på rosor i sig. Och sen tror jag målvakter känner nog mer än utespelare. Jag tror målisarna är ju, alltså gör jag ett misstag, då syns det direkt. En utespelare kan ju göra 1, 2, 3, 4, 5, det syns ju inte. Någon annan ordnar upp det för det. Så att jag tror ju att den här stressen och den här stressnivån jag har legat på under min fotbollskarriär har gjort att jag kanske inte har de här minnena, riktiga minnena som jag kan tala om för dig här och nu, vad som är positivt och vad som är negativt, och enstaka fragment. Det är svårt för mig att plocka fram det.
Ja, då blir det debuten mot Norrköping borta då.
Den är ju en grej.
Det är höjdpunkten.
Absolut. Nej, men och sen den matchen mot Örebro borta där jag gör den avgörande räddningen 90. Mm. Där vi går till final mot Norrköping då. Där allting, ja, hade jag inte gjort den så hade vi inte gått vidare.
Om man säger så här istället då, för du säger ändå, sitter och säger, målet är att vinna Champions League det här året.
Mm.
Är det inte en galen hybris av ett lag där folk halvtidsarbetar ifrån Göteborg liksom?
Ja.
Var detta något som var uttalat inom era grupperna? Ja, det är vi ska vinna.
Nej, men Roger sa väl det också här för. Men Tommy Svensson sa det ju under VM 94 också. Då tyckte vi att han måste nog låsas in någonstans här. Kan man väl inte säga att vi har möjligheten att vinna alltihopa. Sverige, ett litet land. Nej, det funkar inte. Men jag tror att vi var ju så många spelare som var med 94 från Blåvitt. Mm. Som gjorde att vi fick med oss den typen av tanke. Som Tommy och Roger la fram.
Men hur kan du känna idag nu då när man ser idag och målsättningen har tidigare varit topp tre i Allsvenskan och nu är den vi ska vara ett stabilt lag i Allsvenskan och så ja. Backar du bara ett par år från den tiden du själv var aktiv i föreningen där man då internt har en uttalad målsättning om att vinna Champions League.
Ja, det kommer ju aldrig hända igen. Eftersom konkurrensen är så mycket hårdare och pengarna är så mycket större utomlands. Och spelarna går ju till den klubben som betalar mest. Men jag tror ju med allt du håller på med att du sätter upp ett slags, några slags skygglappar. Du går omkring och tänker så här, nej det här kan jag inte göra. Det här funkar inte för att jag är inte tillräckligt bra. Du sätter upp de här konstiga tankarna i hjärnan att du kan inte göra för du har inte tillräckligt bra utbildning, du är inte tillräckligt bra fysiskt och hela den här biten. Och är du ung som många spelare när de kommer fram, då har man inte de tankarna att alltså du tittar på Mondo här nu, han går upp och hoppar på 6,20 eller vad han gjorde nu sist.
Duplantis.
Ja, du vet, han går upp och hoppar på det. Hallå, vad gör du? Han har inte det här stoppet än. Mm. Och ju äldre du blir, desto mer blir du nej, det här kan jag nog inte göra. Så att ditt svar på din fråga är att hur kan ni tänka på det? Att vinna Champions League? Vi skulle ha vunnit Champions League. Vi var bättre än Bayern München. Vi spelade 0-0 borta mot dem. De får målvakten utvisa här hemma i Göteborg. De spelar med 10 man. Där ska vi ju vinna. Men på något sätt så var det inte vår dag. Vi hade inte det flytet med oss som gör att vi spelar 2-2 mot dem. De går vidare på fler antal mål. Det är ju i kvartsfinalen i Champions League. Vi ska vinna mot dem. Vi är bättre än vad de är.
Det är tillfälligheter säger ja, du, det, som det gör har att Blåvitt inte går vidare.
Nej, men vi skulle ha vunnit den matchen. Vi var bättre, men på något vis så hade de lite mer flyt den dagen. Och gör att de gör ett mål mer än vad vi gör.
Det Ajax som vinner det året då. Kände ni att hade vi kommit hela vägen till den finalen så hade ni tagit det?
Självklart. Den matchen jag går, jag har ju också sagt att den matchen mot Bayern München, det hade, vi var lite nedtränade för han hade redan tittat på nästa match. Så att många av spelarna kanske inte var riktigt där på 100% där de egentligen ska vara.
Man känner att Bayern München ska vi nog ändå ta på halvfart.
Ja, det är ju konstigt att han tänkte på det viset. Att han ångrar sig lite grann att vi tränar lite för hårt. Det har jag haft lite diskussioner med Roger ibland. Alltså, när jag tyckte, varför kör du så hårt med utespelarna? Jag kommer inte ihåg vilken match det var. Alltså. Men då sa jag till honom, du får inte köra så hårt med dem. Ja, men det, han säger ju ingenting, Roger. Och så går vi och vinner matchen. Och så säger jag, förlåt, du hade rätt, säger jag då efteråt.
Ja.
Men vi hade ju alltså, vi hade ju så fantastiskt roligt också. Det var ju det, alltså vi hade ju en otrolig sammanhållning. Och det var ju ingen som, alltså, det var ju ingen som var någon slags primadonna eller diva. Utan alla var ju, alltså alla... Vi hade ungefär samma löner och det viktigaste var ju också i Champions League exempelvis. Det var ju att alla i A-truppen fick samma segerpremie.
Och dela på.
Ja, men vi fick den summan. Även de som satt på läktaren, alltså inte publiken, nej, utan de som var skadade.
Det hade varit generöst annars.
Ja, nej men alla fick ju den här segerpremien. Alltså ingen spelade ju halvskadad. Mm. Eller bara för att man skulle vara med i truppen så gjorde man allt för att kanske skada sin konkurrent eller något liknande. Utan, så att på det viset var det någon slags känsla av att alla jobbar åt samma håll.
Så stämning och sådär säger du. Ska du ge oss en riktig jävla kaltongklippa-story nu då från den tiden?
Ja, alltså det hände ju någonting hela tiden. Va? Men jag hade ju en grej där. Men jag skulle stoppa ner foten i mina skor efter jag duschat. Mina vanliga privata skor och helt, fick inte in foten och så tittade jag och då låg det en huggorm där i. Som, ja men det är sant, som tur var, som tur var den död, för då hade jag ju rabblat ihop och någon hade bitit mig där, va? Men där blev jag skraj.
Alltså. Vem fan har lagt en huggorm?
Ja, det vet jag inte. Sen har jag ju ett en grej.
Men
också.
Du kan inte bara släppa det här. Vänta,
nej, men det är säkert Mikael Nilsson tror jag. Det är, Nisse han brukar hitta på sådana saker tror jag. Men
jag har hört rykten.
Ölme kan det ha varit också.
Stefan Rehn ska ha varit inblandad.
Var Rehn inblandad? Ja, ja. Mycket möjligt.
Preskriberat.
Men det är ju en, det, den är ändå rätt brutal. Det är ju nästan hästhuvudet. I sängen.
Ja, det var lite skajsande. Sen kommer jag ihåg vi spelade mot Israel tror jag, med landslaget och ringer frugan mig på samlingen. Jag får inte upp bagaget. Så hon, då hade vi Volvo, ingen stationsvagn utan med vanligt bagage, då, sedanbil. Så hade jag ställt upp bilen på en kamratgårdsfest, haft den där uppe och kanske inte låst den ordentligt. Då, sen har hon kört hem bilen sen. Och sen dagen efter skulle hon åka till Växjö med våra tre barn och fick inte upp bagaget. Så vad ska jag göra där då? Så, nej, jag kan inte hjälpa det. Men så ringer hon Ola Svensson och Ola kommer dit så får de ju upp bagaget. Då är hela bagaget fullt med ölburkar. Och så hade det gått i baklås för att det satt i vägen på något vis. Då. Så konfronterar jag ju mina medspelare. Och ju, vet du vad de säger då? Det är du själv som har lagt dem där för du är så snål och ska panta burkarna.
Smålänning.
Ja, och jag vet ju att Mikael Nilsson är ju och Ölme där också vet jag. Det måste vara de som har gjort detta. Men jag har aldrig fått svar på vem som har lagt dem dit.
Alltså. Vill du så här nu i poddväg då kanske berätta för dem att de minsann ska vara på sin vakt för att du inte har glömt?
Nej, det är absolut inte glömt, men klart det är ju preskriberat för länge sedan, men det vore intressant att få veta vem som har lagt dem där, men det får jag aldrig reda på.
Säg vem det fucking var.
Ja, snälla.
Vad var det egentligen som hände i USA? Alltså, det vill säga i Tampa Bay
Mutiny
98-99.
Ja, vad hände där egentligen? För det första var det så att jag kom till en klubb, fantastiskt, och komma till Florida i Tampa. Mm. Fattar ni? Solen skiner, kanonväder, bra träningsförhållanden.
Är det baksidan på Florida i Tampa?
Ja, det är ju på andra sidan, det är ju inte där Miami ligger. Så Tampa är inte så exploaterat som Miami och Fort Lauderdale och det här. Så att, nej, det var en fantastisk tid. Fick se hela USA och spela matcher i Denver och Dallas och Kansas. Och
vi har apropå det fått en fråga faktiskt från en lyssnare. Musslan 72 på Instagram.
Bra namn.
Bara en sån sak. Ja. Hade du många bud från utlandet efter framgångarna i VM och succén för Blåvitt Champions League? Kan vi bara sticka in den där?
Ja, det hade jag nog, men det kom aldrig fram till mig riktigt, utan på den tiden var du ju livegen som fotbollsspelare. Jag kan ju säga så här att jag skrev ett kontrakt med Blåvitt 89-90, det var 2 år, och sen skrev jag ett 91-92. Sen hade jag inget kontrakt 93. Hade inget skrivet kontrakt 93.
För våra yngre lyssnare då, så kan vi faktiskt förklara det att innan en kille som hette Jean-Marc Bosman gick till domstol med sina arbetsuppgifter så var det så att om man inte hade något kontrakt, om kontraktet hade gått ut så fick du ändå inte gå vart du ville. Egentligen
ett alltså helt, var kontrakt skit.
Ja, det betydde ingenting.
Nej, men det är egentligen en helt sinnessjukt sätt, vet, att ha det på.
Det fanns ju till och med fotbollsspelare som blev ettårsfall.
Ja, men Tampa Bay då, vad var detta? För det är inte det första stället man tänker på att det här ska jag bli proffs.
Nej, men då ringer en agent mig, vill du bli proffs i USA? Nej, det vill jag inte, sa jag. Det är 97 detta på.
Ändå haft ganska bra erfarenheter av USA då.
Ja, men det är 97 på hösten är detta. Nej, det vill jag inte säga. Och så ringer de en gång till. Nej, det vill jag inte säga. Det är ingen lust. Så ringer de en gång till och så säger frugan, vi sticker, sa hon. Frugan säger detta.
Hon bara, Florida sa du?
Nej, ja, men jag fick ju bestämma vilken klubb jag skulle komma till också. Och vi bestämde då Tampa.
Ja, det är så att ligan värvar dig och så,
ja. Får jag bestämma själv. Och då säger ju frugan att vi ska sticka. Jag sa ju inte detta. Och så kommer vi dit, fantastiskt, jättefin hus, bodde vi med tre bilsgarage, det var viktigt också, pool och grejer ut och fantastiskt roligt, alltså det var ju jättebra stämning. Jag kom till ett dåligt lag tyvärr. Och sen har de ju i USA, jag hade ju tvåårskontrakt egentligen, jag var där ett år bara, men då var det så här att i USA har man salary caps, och det betyder att du får lägga ett visst antal pengar på 20 spelare. Och du får inte komma över det, det är ju som i hockeyn och överallt här nu.
Och så designated players och allting, det kanske har kommit senare.
Ja, det kom nog senare. Men och då går det ju ganska dåligt för oss. Janne Eriksson är ju där också.
Nicka in en boll i EM 92 som man aldrig kommer bli glömd för.
Två nickar gjorde han väl?
Ja, men det är den ena man aldrig glömmer. Likadana nickar.
Ja. Men, och det gick ju inte bra för oss, och så får vi en ny tränare under säsongen också, och då den här tränaren vill inte lägga så mycket pengar på mig, utan han vill köpa tre, fyra amerikanska fotbollsspelare som inte kostar så mycket då. Så att då får jag ju beskedet att nej, du får inte förnyat då kontrakt, så att då åker vi hem igen efter ett år då.
Var det en helt annan fotboll där?
Nej, det tycker jag väl inte direkt att det var, utan problemet i sig var att de spelarna jag spelade med kanske inte hade den defensiva erfarenheten, och som målvakt är det ju jättesvårt att spela i ett lag som inte är så bra. Det är ju mycket enklare att spela i Blåvitt som alltid var duktiga, för att du är inte bättre än din egen omgivning direkt, du kan inte göra allt som målis, utan du kan göra lite.
Hade de börjat på den tiden med de här straffarna när man så dribblar målvakten?
Ja, det fick inte sluta oavgjort. Och det var jag ju jätteduktig på. Jag kom ju spela mot Washington, där DC United heter de. Jag tog 12 på raken. Faktiskt frilägen där. Matchen vann vi faktiskt.
Men du har ju haft en så här sjukt beundransvärd karriär. Du har vunnit hur mycket som helst. För nu börjar vi närma oss sluttampen på karriären här. Du har spelat på de största arenorna i världen. Hur var det sen så här? För nu börjar vi lugna ner oss lite, nu börjar karriären ta slut. Ja. Hur var det för dig att bara lämna allt det?
Det var en jobbig period. Vi kom ju hem 98 i december, kom vi hem från USA. Och då var faktiskt Djurgården på mig och frågade om jag ville spela hos dem.
Men du hade lite värdighet, kände du?
Nej, det var nog inte värdighet i sig. Alltså, jag hade ju ingen lust. Nu ska jag packa ihop hela familjen och flytta till Stockholm igen. Nej, det hade jag ju ingen lust med. Och nej, nu slutar jag, tänkte jag. Och så slutade jag, och då ringde ju Öster mig på våren 99, och för de hade ju massa skador, så stod jag väl 8-9 matcher för dem på vår. Och det konstiga av alltihopa är ju egentligen, om man då knyter ihop rätt mycket av min karriär, det är så att jag, alltså internationellt sett, så spelar vi mot Bayern München borta med Östers IF 81 och får stryk med 5-0. Och sen 1-0 hemma på straff, Karl-Heinz Rummenigge gör mål där. Vi får stryk med 5-0. Min absolut sista match med Blåvitt, vet du vilka jag var med? Vilka spelar vi mot då?
Bayern
München. Och vad händer? Vi vinner med 1-0. Champions League, jag tar en straff och frilägen, och det var den matchen Oliver Kahn fick en tillbaka pass som studsade över hans fot in i målet. Där vinner vi med 1-0, och publiken alltså applåderar mig, för de vet att det är min sista match. Jag får blommor utav Beckenbauer och vad heter han, någon tröja utan någon och så vidare. De uppskattar att där slutar jag. Min fotbollskarriär började i Åtvidaberg. Där min pappa var lagläkare. Och där hade jag mina första idoler. Jag spelade inte i något system där utan fotboll var det stora. Var spelade jag min absolut sista match på elitnivå?
Var det Kopparvallen?
Kopparvallen i Åtvidaberg. Vem sitter på läktaren? Uffe Blomberg, målvakten. Knalin, Janne Olsson. Alla mina idoler sitter där. Där spelade jag min sista match. Och vi vinner med 3-0 med Östers IF.
Så du tycker att du fick en cirkelslutning, ja, som inte duger då?
Ja, men det finns ju inte. Vem trodde att jag ska sluta i Åtvidaberg där jag kanske började min fotbollskarriär och mot Bayern München borta med Blåvitt? Det är ju helt... Det är ju en bustersaga, mer eller mindre.
Men efter det här?
Ja, sen kommer ju då den här perioden när man inte vet vad man ska göra med sitt liv. Mm. Och jag var väl inte ekonomiskt oberoende i den bemärkelsen att jag kunde bara lägga ner butiken och köpa ett hus i Spanien eller någon annanstans och bara spela golf. Och barnen var relativt små också då, så att jag var ju hemma rätt mycket då. Min fru började jobba som frisör, som ni kanske ser på mitt huvud.
Hon har övat mycket.
Hon har övat i många år på mig. Så att hon började jobba och jag var hemma mycket, mycket mer. Men ändå efter ett tag så tänkte jag, föreläsa kan jag nog göra, för jag kan nog snacka lite grann och berätta lite grann om hur man ska tänka som människa, skoj på jobbet och inte lägga energi på fel som jag har gjort, alltså få energiläckage och sådana saker. Så där, då började jag med det. Så har jag hållit på med det i 20 år. Där hittade jag det jag ville göra, alltså lite tv och lite föreläsningar och lite representation och så vidare. Inte jobba varje dag då. Det har gjort i nästan 20 år nu.
Trivs du bra nu?
Ja, det tycker jag väl. I dagens läge är det ju jättetufft för många som håller på med det här. Va? Eftersom man får inte ha föreläsningar i för större församlingar.
Just de sista två veckorna.
Ja, men... nu har det varit jättetufft för många. Sen har jag ju då, jag tillsammans med brorsan för 6 eller 7 år sedan, så startade vi ett företag där vi säljer kalsonger, strumpor, trosor, hemtextil, påslakan, örngott, täcken, kuddar, allt möjligt till idrottsföreningar som i sin tur kan sälja det vidare för att finansiera sin verksamhet, skolklasser också som kan åka på skolresor. Så det har vi gjort i 6 eller 7 år nu, så att förra året gav vi tillbaks 10 miljoner till de som sålde, så att de kan, ja, framförallt i dagens läge då, där nu många klubbar inte har några pengar, kommer inte in, inga publiksintäkter överhuvudtaget. Det är ett sätt för dem att kunna tjäna pengar. Att de har en egen sida på nätet där de kan sälja utan att börja träffa folk. Utan du är din egen affär där du kan sälja saker och ting. Så det jobbar vi stenhårt med nu för att få ut den budskapet. Då.
Går det bra?
Ja, vi har haft fantastisk utveckling, men som sagt var, nu är det ju så mycket svårare eftersom skolorna inte, det är ju inga skolor, så det är ju bara lågstadiet som är upp till 9 då nu, så att jag tror alla branscher känner av det här problemet som vi har nu.
Kan jag intyga då att handdukarna är väldigt fina?
Oj, har du handlat?
Jajamän,
ja.
Fotbollsspelande barn i området.
Du ska få någon kalling och en trosa till din fru hemma också.
Ja, det låter
tack, tack så mycket.
Ja, kallingarna är bra för att det är bronsspår i dem. Nej, så dåligt.
Du dödade han direkt.
Ja, förlåt.
Jag köpte fina handdukar och ett paket Lambi.
Vi måste dock backa bandet lite, Glimberg. Mm. För jag har missat en punkt här. Så okay. Kan det gå ibland. Du har satt 4 år i Blåvitt styrelse.
Mm. Ja, inte riktigt.
Okej.
Okay. Ja, det var ju den här jättejobbiga perioden när pengarna var slut. Och
nu menar du?
Ja, men det har ju varit länge. Men det bästa jag gjorde då, det var att jag tog dit Bosse Johansson. Som var tränare i Blåvitt i 2 år då. Men...
Det var du som gjorde det?
Ja, men jag kände att vi måste ha någon som är duktig på att få fram det positiva hos spelarna. Alltså han är ju en väldigt duktig, alltså han är en bra människa. Han är inte världens bästa tränare, utan han får en grupp till att fungera. Och det tyckte jag att vi behövde mer än att ha någon som var väldigt duktig på att ställa upp ett system, hur man ska spela och hur man ska träna och så vidare. Jag tror att vi behövde någon som behövde lyfta upp oss på ett annat sätt, och det gjorde han på ett väldigt bra sätt. Vi klarade oss ju kvar i Allsvenskan där.
Men där var du drivande för att få...
Ja, det var jag. Sen var vi ju inne i en period där man, det var ju mycket, det var ju problem med ekonomin och så vidare, och det var väl lite affärer som skedde hit och dit och fram och tillbaks. Janne Plånbok satt ju i fängelse, och Mats Persson fick också krypa in på grund av fuffens då, va? Men jag vet ju att jag var inte med på något möte där som de hade i Stenungsund där de pratade om hur de skulle göra och så vidare. Det slapp jag ju. Mm. Så att jag kände också att Jag satt inte i 4 år, jag satt väl i 3 eller 3,5
år. Du får också säga vilka år detta var.
Ja, men det kan ha varit i början av 2000, 2001, något liknande. Jag kommer inte riktigt ihåg vilka år det var, va? Men jag slutade i förtid för jag kände att det var ingen som lyssnat på mig. De anställde en tränare från Norge utan att fråga mig. Jag fick reda på det i efterhand och tänkte jag, vad ska jag här och göra det om de inte frågar mig.
Och då borde väl din roll i den styrelsen ha varit någon sorts sportslig kompetens?
Ja, och då kände jag att nej, här gör jag ingen nytta, så nu slutar jag. Så jag slutade i förtid då.
Blev du bortkuppad?
Nej, det vet jag inte om jag blev bortkuppad. Men det får du fråga någon annan om. Men jag kände att jag gjorde ingen nytta, så att då, vad ska jag göra här och göra?
Vem var det som bestämde i den styrelsen då?
Ja, Mats Persson blir sportchef där. Så var ju Mats som bestämde rätt mycket. Och sen var det ju ordföranden också. Halse var ju också involverad då. Så att, nej, det var väl inte den bästa tiden i Blåvitt för mig, får jag säga.
Kan du inte berätta något från den tiden som får folk att hoppa till lite då? För det händer ju mycket bakom kulisserna ibland, men det måste vara preskriberat nu.
Vad hette den där norske tränaren de köpte då?
Arne Erlandsson.
Arne Erlandsson anställdes. När Arne anställdes, då fick jag reda på det 2 dagar efter. Och då, ja, men vad gör ni? Så jag, ska inte jag få lägga in någon tanke kring det här? Ja, du kan få träffa honom. Så jag fick träffa honom då, någon lördag då. Då var han anställd redan. Så då tänkte jag, det var då jag slutade.
Då kände du att
nej, det räcker finns det. Det finns ju ingen idé att jag är kvar här.
Det blir bara på pappret då? Liksom.
Ja, jag gör ingen nytta. Det var ju ideellt arbete. Så att jag tog ju hand om alla intervjuer före matchen och bjöd in kända personer som jag intervjuade för sponsorerna vid maten före matchen. Så att där använde jag ju mina kontakter. Så
Arne Erlandsen blev alltså inkuppad som tränare i IFK Göteborg mot stora delar av styrelsens
vetande. Nej, men det vet jag inte om de andra kände till det, men jag visste inte om det i alla fall. Nej.
Är det dags för det absolut bästa segmentet i podden nu?
Det är det.
Det som folk har väntat på.
Lyssnarna som är bättre på att ställa frågor än vad vi är får ställa frågor.
De borde bara ta över.
Genom med mig. Ja. Anton Skagelin frågar, vad tycker han om målvaktssituationen i Blåvitt? Och vad säger han om att Blåvitt fallerat och inte spelar Champions League längre? Det kan vi stryka.
Mm. Men första frågan.
Målvaktssituationen i Blåvitt, jag tycker den ser rätt bra ut faktiskt. Vad heter han nu igen? Giannis Anestis. Jag tycker han bra i luften, säker, gör väldigt få misstag, så att det tycker jag ser väldigt bra ut.
Pondus på den gubben i största allmänhet, va?
Ja, det är ju lite, jag tycker han ser ut lite grann som Andreas Isaksson i målet, men med lite mer pondus.
Fredrik Samora frågar, vem var journalisten han visade en femte växel på hans bil?
Oj.
Och då måste du såklart förklara, för det jag tog med det för att jag...
Har ni inte hört den historien?
Nej.
Men det var ju så här att han hade en liten Toyota som han har varit med i, kört ända ner till Spanien och har varit i England, varit i Europa, överallt med den. Så skulle han köra hem mig från kamratgården ut i Mölnlycke. Så kom vi upp för Kallebäcksbacken och upp på raksträckan, tänkte, varför ligger du kvar med fjärde växeln? Frågade han, jag har bara 4 växlar i den här bilen. Så, nej men snälla söta, du ser väl att du har en femte växel. Nej, jag har ingen femte växel, sa han. Till slut sa han, men du, frikoppla du, ska jag lägga i 5. Vi kom upp där på raksträckan mot Mölnlycke mot det till. Han hade en femte växel. Så han kört omkring i 6000 mil med den här bilen i fjärde, och ner på autobahn i Tyskland med 4 växlar bara. Och så säger han till mig sen, du får absolut inte säga någonting till någon om detta. Så han, nej, jag lovar. Jag sa ingenting till någon. Han gick ut själv med den historien.
Ja, ja. En bra story är alltid en bra story. Ja. Vi ska du måste ha sparat oerhörda mängder soppakostnader för honom sen.
Ja, det. Ja. Sen att det lät som bara den i bilen han köpte 4 växeln.
Det är inte en bil man vill köpa sen.
Nej. Ja.
Vi ska avsluta med en fråga som jag själv har tänkt på massor av gånger. Eller så här. Patrik Wendelblad frågar oss. Ravelli brukar ju köra sin grej när han letar efter passningar. När han kör bollen bakom ryggen i cirkeln. Har jag drömt att han en gång kastade in bollen i eget mål eller var nära att göra självmål? Eller har det inte hänt?
Det har inte hänt, men däremot har det hänt en gång när jag hade keps på mig. Jag var ute och plockade ett inlägg ganska nära mållinjen. Och sen tappade jag kepsen in i målet. Och så gick jag in med bollen i målet och hämtade kepsen.
Blev det mål?
Nej, jag skojar bara.
Det är för det här, jag kommer ihåg att jag har ju suttit otaliga gånger framför TV:n när du står och snurrar bollen och bara håller på att få hjärtattacken.
Ja, men det gjorde jag när jag var väldigt fokuserad.
Tänkte inte ens på det,
jag spelade rätt mycket basket när jag var ung också. Det är ju från basketen jag lärde mig den grejen.
Det måste ha varit tränare som har sagt till dig, vad i helvete håller du på med?
Nej, det sa de aldrig någonting om faktiskt. Nej, men jag tappade ju inte bollen, så det var ju lugnt.
Nej.
Thomas, det var 6 år sedan sist och nu har vi suttit här igen. Stort tack för att du ville komma hit och sitta och prata lite med oss.
Tack för att jag fick komma. Tack.
Om du ännu inte är medlem i IFK Göteborg, gå in på den officiella hemsidan ifkgoteborg.se och registrera dig där. Det är fan med det minsta man kan göra i de här tiderna. Och om du redan är medlem, gå in i Blåvittshoppen, köp en halsduk, ge bort till någon du gillar, tycker om, eller köp vad fasen som helst, en mugg.
Jag köpte en hoodie igår som är jättegosig och jättefin. Och eftersom jag är medlem så fick jag ju också 10% rabatt på den. Så bara det var en bra sak.
Och vill du höra mig och Patrik eller din favoritartist i lite bättre ljud, så går du in på jaysheadphones.com och använder koden BBPOD2020, så får du 30% rabatt på hela sortimentet av grymma hörlurar och högtalare. Vi hörs om en vecka.
Ha det, hej! You could